Då är ni hjärtligt välkomna allesammans till avsnitt nummer 9 utav podcasten Klocksnack tillsammans med Nyman Sur 1851. Och det är mig, Viggo, ni hör, och idag har vi såklart även med oss
Denke.
Precis, och vi ska prata lite kvarts idag. Ja. Kvartsklockor.
Ja. Idag ska vi vara som Duracell-kaniner här i studion, prata batteri.
Ja, då är vi bara köra igång helt enkelt. Yes, vi ska prata om kvarts idag.
Idag ska vi prata om kvarts.
Kvartsverk.
Kul.
Yes, ja, ja. Det är väl kul.
Jag gillar kvarts. Jag tycker kvarts är klart underskattat.
Ja, alltså vi
och överskattat.
Ja, vi har inte, alltså på Nymans har vi har inte överhängande mycket kvartsklockor och kvartsmodeller.
Nej.
Men en hel del, absolut. Det finns ju tveklöst en hel del fördelar med just kvartsverk.
Men ja.
Okej, men vi börjar från början då. Lite historik kring kvarts och kvartsurverk.
Ja.
Jag läste här någonstans att den första kvartsklockan kom 1927.
Jag har läst att det kom tidigare.
Du läste att det kom ännu tidigare?
Ja. Jag tror att det här är så här skönt, för då kommer vi sitta och spekulera lite.
Ja, men precis. Att vi kan inte allt.
Nej, precis. Det blir kanonbra. Det här kommer att vara, jag tror att just det här, när vi pratar historik kring kvarts, kommer vi kännas extremt trovärdiga. Viggo påstår att det hela började 1927. Ja. Jag skulle påstå att det började tidigare. Men, nej, men det jag tänkte säga var att jag tror att det var väl så att man började forska på olika typer av så här elektrisk tidvisning mycket tidigare än så, redan på 1870-talet. Kvartskristallen har ett antal så här halvelektriska egenskaper, och det där började upptäckas redan av Jacques och Pierre Curie på 1880-talet.
Okay.
Och då började man laborera lite med det.
Ja. Men det var just kvartskristallens elektriska egenskaper, utan ja. Så det tog ju sin form sen i att det blev en kvartsklocka då på 1900, slutet av 1920-talet.
Ja, precis. Och det var också runt sent 20-talet, början på 30-talet, som man även i Japan började att forska fram nya typer av drivklockor. Han heter väl Isaac Koga, tror jag, japanen, som började med forska på just det med kvartskristaller, hur man kunde använda det för att driva urverk.
You tell me.
I just did. Men det var väl egentligen, att hoppa fram lite, så var det väl inte förrän 1968, eller 69, som den första kommersiella kvartsklockan kom. Och det var då en säger du, Viggo? Det var en
Seiko.
Ja, det var en Seiko.
Ja.
Grejen är att Seiko gjorde det här lite tidigare, för de försökte, det var lite race mellan Japan och Schweiz.
Mm.
För i Schweiz samtidigt så pågick det ett samarbetsprojekt på den olika stora
Ja, precis, det var 16 olika typer av tillverkare som tillsammans höll på att arbeta med att utveckla ett riktigt ordentligt bra kvartsverk, enligt deras principer.
Och det var väl det som också sen kallades för elektrokvartsmodellerna.
Mm, precis, så det var det som, alltså, det gav upphov till Beta 21.
Mm, precis.
Det är verket med ett kvartsverk med svepande sekundvisare.
Ja.
Riktigt, riktigt ballt.
Men i alla fall, när kvartsverket kom, innebar det ganska stora förändringar för den schweiziska klockindustrin. Helt plötsligt var det möjligt att kunna massproducera ganska billiga urverk som kunde pettas in i klockor. Vilket öppnade upp för en helt ny typ av marknad. Från att kanske köpa en klocka under en livstid, om man inte var klocksamlare, så kunde man plötsligt börja göra väldigt, väldigt billiga klockor som man kunde köpa väldigt många av. Viggo, kvartskrisen, Schweiz,
ja,
vad hände?
Ja, precis. Alltså, de olika varumärkena som vi har en hel del av på Nymans just, de påverkas ju väldigt, väldigt mycket av just kvartsklockans uppkomst där runt då slutet på 60-talet under 70-talet. Just i och med att när man kom med den här nya tekniken, så var det ju det som blev hett helt enkelt och populärt. Och det var ju väldigt många varumärken som både försvann helt och hållet från jordens yta. Just på grund av att det lanserades mycket kvartsverk.
Men det stora problemet var väl egentligen inte att... Det var väl egentligen att det blev ett industriellt genombrott.
Det blev ett industriellt genombrott. Allt var så himla mycket, mycket billigare.
Ett tekniksprång,
ja,
helt enkelt.
Ja, men precis. rätt drastiskt sådant på en gång. Och det gjorde ju att folk började köpa de här billigare, mer, framförallt mer precisa kvartsverken.
Ja.
Just för att ett kvartsverk är ju generellt sett i nästan alla fall mer precis än vad en mekanisk klocka är.
Mm.
Så vi har en klocka som faktiskt visar tiden ordentligt, då är ju liksom en kvartsklocka att föredra, ser ju.
Det är väl till och med så att ett billigt kvartsverk för 1,50 visar tiden bättre än ett, och säkrare än
en tourbillon för 1 miljon.
Ja.
Ja, det är liksom, det är ingen snack om den saken.
Sen är det väl så att tourbillonen alltid ballar.
Ja, precis. Ja.
För att det kostar 1 miljon. Och kostar 1 miljon så är det naturligtvis mycket häftigare än 1,50. Ja. Det är sen gammalt.
om du tycker det, så absolut.
Beta 21, Viggo, det är faktiskt jäkligt intressant. Berätta lite mer.
Mm. Men det var då sagt som en reaktion på kvartsurens framfart. Så att det var 16 schweiziska olika klocktillverkare. Och det var bland annat Rolex, det var Patek Philippe och även Omega, för att nämna några som var inblandade i det här projektet, som tillsammans utvecklade det här urverket helt enkelt. Ett kvartsverk med svepande sekund, vilket är lite speciellt, och framförallt vid den tidpunkten. För de flesta lekmän och de flesta människorna generellt sett, när man tänker på ett kvartsverk så tänker man ju på den här ticken i sekunden som låter en hel del. Men Beta 21 är inte ett urverk som låter riktigt lika mycket utan och har en svepande sekund då. Så det ser nästan ut som ett mekaniskt verk för vissa, men det är batteridrivet. Och där använde ju Rolex då i en klocka som jag kommer återkomma till lite senare som hette 5100, som var deras första kvartsklocka. Och den första klockan faktiskt i Rolex historia som hade safirglas.
Visst är det så att de kvartsverken som kom, ett problem som man hade inom den schweiziska klockindustrin, det var väl lite grann att priserna på de här kvartsverken var ganska saftiga.
Det, ja, men precis. Det var som vanligt så handlar det om att det är, jag menar, schweiziska klockornas fall, att det är själva, alltså hela research and development-processen som tog väldigt lång tid och var väldigt, väldigt kostsam för att de skulle kunna uppnå alla de typen av utav anala standarder som de hade helt enkelt.
Mm. För det var väl också där som man faktiskt fick på tafsad av japanerna. Att i Japan kunde man utveckla ett kvartsverk som var både tillförlitligt och bra,
precis,
hög kvalitet och billigt att producera.
Precis, framförallt billigare då. Vilket ju var som i alla aspekter mer attraktivt än det här beta-köttverket.
Mm.
Det enda man kan säga egentligen om beta-köttverket är just alltså att det var ju faktiskt, det är ju faktiskt ett rätt alltså fint finisherat kvartsverk. Alltså inte till dagens alltså mått mätt, men för då finns det ju betydligt mer vackra kvartsverk när det kommer till finishering. Men på dåtidens mått mätt så var det faktiskt väldigt, väldigt läckert. Och för att inte tala om det 50-35 och 50-55-verket som sitter i OIS-kvartsmodellerna. De var ju jättefint finisherade för tidpunkten när det kom till kvartsverk.
Kruxet är väl också lite att, eller kruxet, men bara som en rolig anekdot kan vi säga på priser, att en Omega Mariner med kvartsverk på 70-talet kostade i princip lika mycket som en Omega Speedmaster. Trallad.
Så vet jag inte, så är det väl inte nu i dagsläget. Nu är jag för sig dålig koll på vad en sån Omega kostar begagnad i dagsläget, men ja.
Ja, de kostar inte lika mycket som en Speed. Eller ja, det finns lite olika modeller och varianter.
Så. Det finns ju vissa av de här, alltså just de här tidiga Beta 21-klockorna, både om man tittar på alltså Rolex, deras då 5100, för den gjorde de ju bara i 1000 exemplar, vilket är ju extremt lite låg produktion för att vara Rolex. Varav 75% var i gult guld och resterande 25 var ju vitt guld, så den är väldigt, väldigt ovanlig. Vilket gör att den har ju ett rätt bestående värde nu på handelsmarknaden. Och samma gäller ju även Patek Philippe Beta 21-klockor som är en personlig favorit av mina i alla fall modeller. När det kommer till kvartsmodeller. Jag tycker de är jättecoola. De har en väldigt speciell design som är sån här, ska man säga, liknar med en 70-tals tv-apparat nästan.
Kan vi bara dra en snabb så här, hur funkar egentligen en kvartsklocka?
Ja, precis. Vad är det som gör? Jag tycker att du får gå in lite mer på djupet. För att det är en kvartskristall.
Jag tänker inte gå in på djupet, men kortfattat kan man säga så här. Att en kvartsklocka har en processor. Och den där processorn ger kristallen, alltså den där kvartskristallen. Mm. Den får liksom en spänningspuls så att kristallen deformeras. eller liksom rör sig.
Mm.
Och så börjar den vibrera. Och den här vibrationen, för om den ska fortsätta, då måste man liksom tillföra pulser kontinuerligt från processorn. Och
de kommer elektriskt.
Ja, precis. Ja. Precis. Det kan, man kan säga att det som är lite som en gunga. Och knuffar man till det lite grann, och sen måste den fortsätta knuffa för att det ska stanna.
Mm.
Så, sen finns det en massa matematik i det här. Och som har med liksom hur många svängningar ska det vara den här, med de här pulserna och så. Jag tänker inte ens gå in på det. För att jag är helt kast på matte och jag tror inte att det är sådär... det är inte så superenkelt att förklara.
Nej.
Men kortfattat så är det det. Det är liksom processorn i kvartsklockan puttar kristallen som ger en återkoppling till processorn. Och så är, liksom, så är mekaniken...
Och de här pulsstationerna som skapar det här tickandet.
Ja. Och det där finns det då en matematisk uträkning för hur många gånger det ska vibrera för att klockan ska röra sig en sekund i taget.
Ja, men precis, för att den ska faktiskt hålla den typen av tiden.
Sen så är den här tekniken betydligt mer avancerad än det som jag och Viggo lyckas beskriva här. Och det gör ju att man kan bygga in väldigt mycket funktioner som styrs av den här kvartskristallen. Man kan ha tidräkning i en del.
Ja, men absolut, betydligt mer funktioner, alltså i förhållande till storlek.
Ja.
Jämfört med vad som ens är möjligt mekaniskt i princip.
Men så här, min räknare rubbet.
Ja, precis. Och den där liksom en stor efterfrågan till bra kvartsklockor. Ja. Så att det sker ju väldigt, väldigt mycket på den fronten.
Myten säger, jag vet inte om det är sant, men myten säger att Jägerle Coultry i slutet av 70-talet tog fram ett kvartsverk som man kunde raka sig med. Jag har ingenting som styrker det, men det är möjligt.
Det låter jävligt spännande, tycker jag.
Ja, du kan inte förneka det.
För nej.
Vi vet inte någonting om det här, så får ni gärna
höra av oss till Jäger i så fall.
Det var lite om så här själva hur det funkar rent tekniskt.
Mm, precis, lite historia i bakgrunden.
Ja, men skillnaden mellan mekaniska verk, det är väl egentligen tre. Mekaniskt verk så är det ingen processor, ingen kvartskristall och inget batteri.
Nej.
I ett kvartsverk så är det processor, kvartskristall och batteri.
Ja.
Om vi bortser från de rent tekniska skillnaderna, Viggo, vad tycker du är de största skillnaderna mot ett mekaniskt verk? Om du ska gå in och prata om det lite mer subjektiva känsla. Gillar du kvarts?
Ja, alltså absolut.
Varför?
Till viss utsträckning. Nej, men alltså, det handlar väl mer om modellerna och historien kring vissa modellerna. Mm. När det kommer till vilka kvartsklockor jag själv gillar, så är det en del lite äldre kvartsklockor. Alltså jag är ett stort fan av Rolex Oysterkvarts, har alltid varit.
Mm.
Min första Rolex-klocka var en Oysterkvarts. Det var en referens 17 000. Och där är det så här, jag tycker det är kul med klockor som är lite fulsnygga.
Mm.
Och klockor som är gjorda runt 70-80-talet, det tycker jag. Många av de klockorna tilltalar mig på lite roligt sätt. Det är ju naturligt då att många av dem är kvartsklockor då, helt enkelt. Just för att de gjorde under den tidpunkten då det var stort och ansågs vara framtiden, helt enkelt, på alla tillverkare.
Jag skulle vilja lägga två aspekter på det. Dels är det den rent emotionella aspekten.
Ja.
Så tycker jag att jag har ju mer och mer börjat tycka att kvartsklockor är ganska coolt.
Mm.
Både vinters och nytt.
Ja.
Inte vilka kvartsklockor som helst, men så här generellt. Men sen så finns det... Kvarts har ju ibland... Jag kan tycka att kvarts har väldigt bra rent praktiska fördelar, faktiskt. Mm. När man, i vissa lägen, inte alltid. För det är ett mindre känsligt verk. Du får en klocka som är mer okänslig och tålig. Du får en klocka som är mer precis och exakt.
Mm.
Du får en klocka som inte har samma servicebehov egentligen.
Nej.
Det är klart att du måste trycktasta, byta batterier, packningar.
Ja, precis. Och där tycker man ska vara lite noga med att när det kommer till framförallt byta batteri. För att det är ju inte alls samma typ av serviceintervall på en kvartsklocka som på ett mekaniskt ur. Så är det ju bara. Men å andra sidan, jag har ju sett en hel del fall där folk har haft i de här batterierna legat för länge. Och det kan skapa en batteriläckage, och det kvaddar generellt sett hela kvartskretsen och hela urverket. Det är då det blir kostsamt.
Batteriläckage är ju ett större gissel än magnetism, skulle jag vilja säga.
Ja, men absolut.
Vem har inte stått där en lördagkväll när strömmen gått och öppnat en ficklampa som inte startar, och så rinner ut batterisyra som man frätter bort både fingrar och andra lämmar?
Nej, men alltså det är väl den enda aspekten när det kommer till kvartsverk som man får ha lite överseende med. Och faktiskt se till att byta det. För det, alltså,
du som faktiskt tog upp det med batteriläckage.
Mm. Mm.
Hur lång tid efter att ett batteri har slutat funka börjar läcka?
Det vet jag inte.
Nej, men vi kan väl säga så här om batteriläckage. Det är äckligt. oavsett. Ja. Och det förstör allt. Så att byt batterierna med jämna mellanrum. Se till så att du alltid har en fräsch.
Precis. Och just i och med att det är inte, alltså det inte kostar inte förmögenhet att byta batterier på en klocka. Så att unna er att göra det lite oftare snarare än att hålla på och vänta för länge med det.
Då är ju frågan, byter man batteri, vart byter man batteri? Ska man... Just batteribyte är en sån här grej man kan göra på vilken närlivs som helst eller på vilken, hos vilken driftig tobakist som helst, i vilken förort som helst.
Där skulle jag säga att det beror ju på liksom, alltså olika alla kvartsverk är ju inte riktigt så generiska. De här lite enklare kvartsverken kan se ganska generiska ut. Men sen så är det även det här med att man ska göra det fackmannamässigt, och sen så alltså konstruktionerna kring olika klockors boetter ser ju annorlunda ut, eller ser ju olika ut. Vilket gör att vissa kan vara ganska enkla att ge sig an. Men vissa är lite svårare. Så absolut, jag vet exempel på folk som har gjort det där själva och det har funkat alldeles utmärkt. Men det kan ju bli fel också.
Det är väl som allting.
Ja, men precis. Alltså, det är ju som vi varit inne på tidigare. Man får ju, alltså, visst, känner man sig 100% säker så fan kör. Men gör man inte det så finns väl ingen idé att försöka riskera det i så fall. Som sagt, det kostar inte förmögen. Det är inte 60 000 kronor för att gå och byta batteri direkt som det kostar att serva en klocka.
Om vi knyter tillbaka lite till vintage då, Viggo.
Ja.
Du gillar Rolex Oyster Quartz.
Precis, Patek Philippe Beta-kött.
Vad gillar jag då? Jag gillar Omegas kvartser.
Ja.
Och Jaeger LeCoultre har gjort en del sköna också.
Ja, precis. De har framförallt gjort en hel del kul klockor som, när det kommer till just designmässigt. De är väldigt, väldigt roliga. Och där är också såna här klockor som är... Alltså, de tycker jag är roliga, för där är ju mycket som är fulsnyggt. Och mycket som säkert folk kräks fullständigt.
Det går ju att få tag på betydligt mycket porrigare klockor med batteriverk från 70-talet än vad det går att få tag på nya porriga klockor med batteriverk.
Ja,
man tycker ut svängarna mer.
Men
jag tycker att det är ett klart underskattat samlarområde.
Mm. Mm.
För det finns så sjukt mycket coola klockor som... Så här, några modeller som jag kan tycka att man kan titta lite extra på. Det är ju, dels finns det en digital modell av Speedmastern. Speedmaster Professional, och då tänker jag inte på den här
Speedmaster, nej.
Nej, utan då tänker jag verkligen på, det finns en Speedmaster, tror jag, 38 mm som har digitala displayer. Grymt snygg rund boett liksom så.
Även Breitling har gjort en hel del kul.
Breitling definitivt.
Kvarts. Och framförallt är alltså väldigt mycket, alltså inte bara vintage utan väldigt mycket modern tid framförallt skulle jag säga.
Men jag tycker Omega ändå de som jag håller nästan högst faktiskt på kvartssidan. Sen så vet inte jag om jag tycker att det är så roligt alltid med, jag tänker på så här, kvalitetsmässigt gamla kvartsklockor kan ju vara rätt knepigt, tycker jag.
Ja,
min erfarenhet är att det kan vara rätt knepigt att få det lagat, så det är liksom enklare att underhålla med en vintersklocka som är mekanisk än en vintersklocka som är kvarts.
Nej, men precis. Så är det. Och det är, alltså, mekaniska klockor har ju en tar man hand om dem så har ju en livslängd som är längre än de flesta kvartsklockorna. Så är det ju bara. I alla fall om man tittar bak i historien. Sen så vet jag inte de här kvartsverken som är nu, de kommer att hålla sig i längden. Men de kvartsverken som var tidigare, och som sagt, det är svårt att få tag på reservdelar till de här kvartsverken. Alltså inte minst just de här beta-kötterverken. De är väldigt kluriga att faktiskt laga om det så att det går snett någonstans och någonting pajar ordentligt. Och såna här gamla stämgaffel klockor. Liksom, det är riktigt gissel att försöka hitta olika typer av delar om det är någonting som har pajat eller försvunnit på vägen.
Hur gör man? Kan ni på Nymans, kan ni serva ett sånt? Eller skickas det till Omega, eller liksom, hur funkar det?
Menar du alltså ett beta-köttverk?
Ja, nej, men om jag kommer in med min gamla Omega TV-screen-kvarts från 76 som inte går längre, så är det något som behöver bytas. Och då tänker jag inte på batteriet.
Jag tror att det behöver skickas. Jag har lite dålig koll just på Omegas, de här äldre kvartsmodellerna. Ganska mycket sånt där som tyvärr behöver skickas. Alltså när det kommer till Oyster Quartz till exempel, där är inga svårigheter alls. Det gör vi. Så vidare inte är någonting liksom väldigt, väldigt, väldigt grovt som hänt. Men så är det ju även med mekaniska klockor. Då måste vi också skicka det. Men de här generella servicerna helt enkelt, där man byter packningar och batteri och snygga till klockan, det utförs.
Det är nog faktiskt de enda klockor som jag har fått nej på till att få reparerat.
Mm.
Just kvartsare. Man har sagt att det går inte, du måste skicka till Omega. Liksom.
Ja,
måste alltid.
Ja.
eller vilken tillverkare det kan vara.
Mm. Ja, men alltså, precis, jag kan tänka mig det, just i och med att det är jäkligt svårt att få tag på reservdelar helt enkelt.
Finns det något som är okult med gamla kvarts? Nu sitter vi bara hyllar och tycker att det är skithäftigt. Men det måste finnas någon nedsida på elandet också.
Ja, men alltså, den stora nedsidan är ju det vi precis tagit upp, att just att det är svårt att skaffa reservdelar till dem.
Ja, jag tyckte annars att det var en sån här, det ökar exklusiviteten.
Ja, jo, absolut. Ja, med tanke på att det gör ju att
som att köra gamla Maserati.
Ja, okej. Ja, men precis, det finns väl båda aspekter där.
Billigt att köpa, dyrt att äga.
Ja, precis.
Finns det någonting som man kan hålla ögonen extra på, modellmässigt? Om man tänker, man hör det här nu och känner sig, wow, en batteriklocka är precis vad jag skulle vilja ha.
Ja, ja, men alltså då skulle jag egentligen kika lite på de olika kvartsklockorna eller batteriklockorna som Breitling har att erbjuda i dagsläget.
Ja, men jag tänker på gamla klockor.
Ja, när det kommer till gamla klockor.
Mm. Omega Mariner tycker jag man ska kolla på. Det finns lite olika varianter på den. Snygg boett, skön länk.
Rolex Oysterkvarts.
Rolex Oysterkvarts. Ja,
de har ju stegrat rätt mycket bara de senaste 6-7 åren. När det kommer till pris. De slutade ju tillverkas där runt en,
men det är väl som
2001. Det är som alla Rolex-klockor som går ur produktion helt enkelt.
Det där har ju varit ett eget avsnitt, prata om Rolex. Rolex-bibblan.
Ja, precis.
Men sen vill jag faktiskt slå ett slag för alla de tjusiga små kvartsklockor som finns där ute som inte är Omegor och Rolex. Utan tänk på så här. Jag hade rätt cool Helvetia till exempel.
Ja, ja.
Det finns sjukt mycket snyggt.
Och vi kan inte ha ett kvartsavsnitt utan att prata om Swatch.
Jo.
Nej, det tycker jag verkligen att
vi kan ha. Nej, det kan vi inte ha. Nej, Swatch.
Swatch var ju väldigt, väldigt, blev ju väldigt, väldigt stora just med när det kommer till att tillverka billiga kvartsklockor. Ja, och Swatch är ju ett
väldigt... Ska man tro väldigt... vissa så var det ju faktiskt Hayek och Swatch som räddade den schweiziska klockindustrin.
Ja.
Just tack vare att man smällde igång Pop-Swatch.
Ja, men precis, precis. Och de är ju väldigt karaktäristiska design och i princip alla vet ju hur de ser ut och vad det är för någonting när man ser dem. Det har gjorts extremt många olika typer av varianter av dem. De har ju haft lite, de hade lite en guldålder där runt, vad kan det ha varit? Tidigt 2000-tal, sent 90-tal. Då var det en hel del auktioner alltså där man liksom...
Ja, okej.
Okay. Det var väldigt, väldigt populärt med Swatch.
Nej, men det finns väl...
Nej, men det har ju funnits, alltså jag har ju sett, alltså det har ju funnits liksom renodlade, alltså man ser några år tillbaka, så har det funnits renodlade Swatch-aktioner.
Ja, men det gör det väl fortfarande. Det
har fast inte i samma utsträckning. Alltså de hade så Swatch-klockorna, alltså de äldre Swatch-klockorna hade lite högre standard för ett par år sedan, eller lite högre anseende. Nu har ju nära med Swatch-klockor, det har ju kylts av och kallnat ganska mycket.
Kanske har jag faktiskt ingen uppfattning. Mm. Jag har några som ligger hemma i originalförpackning. Och där lär de väl förbli, tror jag.
Ja, okay.
Men jag tänker också att när vi pratar om det, så att vi måste prata om Swatch, måste vi också prata om det andra stora batterimärket. Casio.
Mm.
Mm. Casio var i alla fall för mig, det var ju lite så här, de gjorde sjukt coola klockor när man var liten grabb.
Ja, jag vill se det. Ja. Sorry.
Inte bara G-Shock, utan de har ju väldigt mycket så här coola kvartsklockor. Det var ju som
med miniräknare och liksom, ja.
Ja, ja, faktiskt. Jag har faktiskt en gammal Casio hemma, som är så här tunn, liten, som med miniräknare, som är gammal, inte än nyproducerat. Kanske man skulle behöva använda, nu när om vi nu går mot en sån här kvartshöst. Ja, då har vi pratat lite kvarts, Viggo.
Yes.
Ska vi gå över lite grann till vårt stående inslag här i podden med vår kära urbakare Henrik och låta honom besvara lite frågor kring ur- och urmakeri.
Absolut, välkommen Henrik.
Henrik, du som är specialiserad på just AP. AP är ju faktiskt lite ökända för sina höga servicekostnader. Hur motiverar AP det?
Ja, jag vet faktiskt inte om AP har något direkt officiellt statement gällande sina servicepriser. Men det jag kan säga, eftersom jag är väl insatt i varumärket, är att jag personligen tycker att det är ändå fullt rimliga priser i förhållande till komplexiteten i uppgiften. Räknar man sen krasst på servicepriset i förhållande till klockornas pris, så är det ju inte högre än för något annat varumärke.
Ja, jag tyckte det var ett jävligt bra svar.
Ja. Ja, det är det enda jag kan... vet inte varför servicepriserna är som de är. Det jag kan säga så är att AP låter väldigt mycket ingå inom ramen för sin service, om man säger så, när det kommer till delar och sådana grejer. Man är väldigt noga med, om man ser till det där verket 3120, där har ju skett en hel del uppdateringar sedan verket kom. Det är ingenting som någonsin påverkar slutkunden, medan som man jämför med exempelvis Omega, som också har haft en del sådana här uppdateringar, de tar inget ansvar, utan där får man köpa in delarna och vilket ju då, ja, i slutändan kommer påverka konsumentpriset på servicen, så att säga.
Gammal klassikerfråga. Vad sliter egentligen mest på en automatisk klocka? Att ständigt hålla den igång med hjälp av en winder om man inte använder den och håller den på armen, eller att låta den vila ibland?
Ja,
och istället sparka igång den manuellt.
Det är faktiskt en lite knepig fråga, men jag tror att det är så här, att används klockan varje vecka, då mår den egentligen inte sämre av att stanna mellan uppdragen och att man manuellt kickar igång den med hjälp att ge den lite startkraft med kronan, så att säga, och sen så får automaten sköta resten efter det. Det är att man ska inte vara rädd för att dra ordentligt på kronan, så att säga, att man ger den en 10-15 varv i alla fall för att få en god grundkraft för att när man ställer den att den sen ska hålla tiden relativt bra redan från början då. Men är det så att man växlar mellan många olika klockor och att en klocka då ibland kan ligga still under längre perioder, kanske frågan om några månader eller mer, ja, då skulle jag väl säga att en winder är ett bra sätt att motionera klockan, helt enkelt, just för att oljorna håller sig fräschare och stelnar inte om de med jämna intervall får röra på sig. Men den exakta tiden där, det har jag svårt att säga, men ungefär så i alla fall.
Vad tycker du, Henrik, att man egentligen kan hålla på och fixa med hemma? Jag menar, jag tänker bandbyte, korta länkar och så vidare. Och vilka typer av verktyg tycker du att man ska i så fall rekommendera folk att köpa hem i så fall, om det skulle krävas?
Ja, det här är väl egentligen en fråga som var och en får avgöra efter sin, vad man tycker att man har för förmåga, helt enkelt. Men jag personligen tycker såklart att man ska låta ett proffs sköta det här arbetet för att inte riskera att få märken på baksidan av ett torn, eller kanske än värre att det blir repor på mer synliga detaljer på klockan. Men har man intresset och vill kunna utföra lite såna här saker själv, då tycker jag absolut att man behöver ha dels en bra korntång, några ordentliga skruvmejslar av god kvalitet, så att säga, eller egentligen det gäller ju för samtliga verktyg då, men ett bandverktyg, och med bandverktyg så menar jag då ett verktyg som är speciellt utformat för att demontera bandstift. Det som väl egentligen är den största svårigheten, jag tänkte du pratade där om att korta länkar, det är väl egentligen en sån sak som jag inte rekommenderar att man gör själv, för att i vissa fall så ska man applicera Loctite, i vissa fall ska man inte. Det finns olika typer av Loctite som har olika härdningshårdhet, om man säger så. Så att där i kan man ju hamna i en situation att man har applicerat Loctite, kanske råkar haft lite för mycket, och nästa gång så antingen drar man sönder sin mejselklinga, eller än värre, man gör skruvskallen helt rund så att den helt enkelt tvingas att lämna in den till en urmakare för att sen då borra ur hela skruven. Så där ser jag väl en större risk. Men som sagt var, efter sin egen förmåga så kan man väl absolut hantera lite sådana här saker själv.
Ja, känner man sig trygg och vet vad man gör så vill du bara köra.
Absolut.
Är det någon egentlig skillnad på ett alligator och ett krokodilband?
Ja, det är det ju. Det är ju egentligen en hermetolog man ska fråga om det här, en reptilkännare. Men vad vi direkt kan konstatera, det är ju att det är två olika arter, vilket gör att det ger alltså olika pansarmönster på lädret.
Finns det någon skillnad i kvalitet, tycker du?
Jag har faktiskt ingen uppfattning kring det.
Viggo, du som står i butik dagligen och klämmer på både alligatorer och krokodiler.
Ja.
Är det skillnad?
Alltså jag skulle snarare säga att det är skillnad på olika tillverkare utav bandens krokodil och alligator. Alltså jag kan sitta med ett krokodil och alligatorband som kan se väldigt olika beroende på vem det är som har gett sig an det, vem det är som har tillverkat bandet. Så jag skulle snarare säga det än materialet som sådant.
Gillar vi krokodil och alligatorband?
Jag gör det i alla fall. APs Hornbackband tycker jag ger en riktigt cool effekt till klockan. Liksom.
De är faktiskt sjukt coola och jäkligt bra känsla i också. när man har den handen. Men som sagt, det är snarare skillnad på tillverkare än material som sådant.
Ja, det finns, vi har konstaterat att det finns extremt mycket cool kvarts bakåt.
Ja, det gör det.
Och att man inte ska vara rädd för att samla på batteridinkor.
Nej, jag tycker inte. Alltså, det känns som att i vissa fall så är det ju lite... Alltså, i nördsammanhang så är det ju många som tycker att glömma bort kvarts.
Mm.
Och inte riktigt liksom tänka på att de finns där, för att de fyller ju en bra funktion. Och det finns mycket fördelar med kvartsverk.
Jag tycker kvarts är supercoolt. Och jag kan tänka att det är lite synd att det är lite sådär... Ibland kan det nästan bli lite slentrianmässigt avfärdat.
Ja, därför precis.
Att kvarts är ofta så här ett signum för billiga, enkla klockor som inte gjorde med någon som helst kärlek eller liksom intresse för klockor.
Nej, men så är det ju inte.
Nej.
Det
jag skulle säga inte. Att det, jag skulle faktiskt säga att det ofta kan vara precis tvärtom.
Mm.
Att en kvartsklocka kan vara extra kärleksfullt tillverkad. För att ibland så väljer vissa tillverkare kvarts just därför att kvarts är så betydligt mycket bättre ibland än vad en mekanisk klocka. Tänker på Breitling, jag tänker på Sjösandström.
Mm.
Jag tänker faktiskt inte på Rolex.
Rolex används ju i dagsläget, så används ju som inte har några kvartsklockor. Så ser du.
Kvarts är en kul klocka, men det är en plojklocka.
Ja, det vet jag inte. Det var inte det tidigare.
Nej, men jag har sett att det är lite cool, men det är en plojklocka. Kvartsverket kunde lika gärna varit mekaniskt. Det är bara någon sån här wap-wap-pryl. Så, helt okej, men inget att fästa någon vikt vid Viggo, eller?
Nej.
Du tar Viggo på sin Oysterkvarts som han har på sig och nappar lite grann på mina provokationer, tror jag faktiskt. Han ser lite, så här, lite mörk i blicken nu. Vilken praktisk funktion Viggo har Oysterkvarts.
Ja, jättepraktiskt. Dra den. Det är jättepraktiskt.
Varför?
Varför?
För att varför vill man ha en Rolex och gå på batteri?
Ja, men vadå, där finns
det luktar lite så här.
Nej men alltså kolla, där tycker jag det finns flera aspekter, alltså just varför man skulle ha en Rolex med batteridriven. För att det är en klocka som du kan använda lite tuffare tag.
Nej, men jag tycker att de är balla, alltså absolut.
Ja. Men de är ju balla och framförallt så är det som jag går igång på, jag tycker jag, är designen. Jag tycker att det är jättehäftig design och den är så udda. Och just att många lekmän vet ju inte riktigt vad det är någonting, och många tror att den är fake just för att den tickar.
Mm.
Och bara det tycker jag är liksom, det är ju roligt, bara det.
Ja, det kanske är.
Jag tycker det är kul att folk kan tro att jag har gått med en fake Rolex liksom.
Mm.
Det blir mer under radarn liksom. Den här tickar, den är inte på riktigt.
Ja. Nej, men det är sjukt att det där är ett ganska vanligt argument för många att de just gör Rolex Oysterkvarts.
Ja.
Det står ju alltid på prolistan på varför man ska ha en Rolex Oysterkvarts.
Ja, folk tror inte att den är på riktigt.
Tror inte att den är på riktigt.
Det är mer så här, man appellerar till nördar och inte till många andra.
Mm. Jag kan däremot gilla kvartsklockor som verkligen är for a purpose, typ som Breitlings olika aerospace-modeller och
men alltså det är ju fel, vi går ju tillbaka lite, men det är ju fel att säga att Rolls Royce inte har en anledning till att den finns.
Jag visste att det skulle gå igång.
Ja, men där kan vi spinna vidare på det liksom. Det här är nu.
Jag gör det. Jag tycker att det är så kul att prata om Oysterkvarts.
Jag tycker det är en jättekul Rolls klocka.
Ja,
det finns
massa
aspekter med den som är jätteintressant.
Mm,
och som sagt, det är ett fint finisherat kvartsverk. För den tiden där det är tillverkat. Och det var ju liksom, det var ju Rolex trodde ju faktiskt, alltså var ju med och liksom, de blev hakade ju på den här kvartstrenden helt enkelt som var där under 70-talet.
Mm.
Och det här var ju deras liksom gensvar på att alltså industrin gick så, alltså svenska klockindustrin gick så pass dåligt under den perioden, då var de ju tvungna att okej, nu vi behöver utveckla en kvartsklocka helt enkelt för att annars kommer inte vi kunna hänga med utvecklingen.
Nej, men jag tycker
de fyller en funktion, men du tycker det är intressant.
Nej, men jag går inte riktigt igång på Rolex Oysterkvarts. Men jag kan förstå nördprylen i att gå igång på Rolex Oysterkvarts. Därför att det blir ju lite speciell Rolex liksom, som skiljer av sig lite och sådär.
Ja, den är lite knäpp.
Det köper jag rakt av. Men det jag pratar om, Viggo, det är någonting annat. Jag pratar om så här renodlad funktion. En Breitling Emergency kan du inte göra mekanisk.
Nej, så, precis.
Därför att det är svårt att skicka så här, om det lite skickar röksignaler när man har kraschat i Atlanten. Om man bara ser på det rent funktionsmässigt, för att bortsett från att så här, ja, man behövde parera kvartskrisen,
ja,
så finns det ju massa klockor som är faktiskt gjorda med kvartsverk.
För att kvartsverk är det enda verket som funkar i dem.
Ja. Ja. Sjö Sandströms ute ser Skydiver en sån klocka. Breitling gör sådana, flera sådana modeller. Ja,
precis, de har flera modeller i dagsläget.
Casio G-Shock.
Ja, ja. Absolut, absolut. Ja, och vissa av de här klockorna som gjordes där med miniräknare och allt sånt där kul.
Ja, absolut.
Alltså det går inte, det, eller, nu ska inte jag säga att det inte är möjligt, men jag har svårt att tro att det skulle vara ens vara möjligt att göra en miniräknare i en mekanisk klocka.
Det finns säkert någon som har gjort det.
Ja, men, nej, men precis. Jag vill inte säga att det är omöjligt, för att jag är ingen ingenjör på det sättet. Men
frågan är,
jag
är
väldigt svårt att tro att det skulle kunna funka att göra i en mekanisk klocka som man skulle kunna ha på handleden. Ja.
Och hur många 70-talister har faktiskt inte blivit räddade på under matteproven i mellan- och högstadiet tack vare just klocka Casio miniräknare? Superkvarts.
Ja.
Bara slänga ur mig.
Ja, slänga ur superkvart. Ja, men det är väl relevant att prata om när man nämner Breitling.
Ja.
Vill du prata lite mer och berätta hur det fungerar?
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt varför det funkar så mycket bättre än vanlig kvarts. Skämt åsido, Viggo. Superkvartsen är ju ett urverk som är ett vanligt kvartsverk. Dels är det lite känsligt för temperaturer.
Precis,
ett superkvartsverk är faktiskt termokompenserat, så att det finns... Det är mindre känsligt för temperaturväxlingar.
Vilket gör att det blir mer precis.
Yes. Det är också så att ett vanligt kvartsverk, även om vi pratar väldigt ofta om att kvartsverken är så förbaskat precisa och aldrig går fel, så är det faktiskt att de tappar upp. De kan tappa upp till en minut per år. Eller liksom.
Ja, precis. Om man då kollar på de här gamla beta-köttverken, de kunde tappa diffa alltså 5 sekunder på en månad. Och det är ju liksom... Ja,
en minut på ett år.
Ja, nej, men precis.
Ja. Men ett superkvartsverk tappar inte en minut på ett år. Det tappar snarare kanske några sekunder på ett år.
Ja.
Jag har inte exakta siffrorna i huvudet, så att någon kommer säkert rätta mig när jag säger några sekunder.
Det är
sekunder.
Klart, som vanligt.
Men, ja, det är helt okej. Men som sagt, det är termokompenserat, det är mer precis, det är ofta COSC-certifierat.
Det är COSC,
KOSC. Ja, men det är roligare att säga COSC. Ja. Det är KOSC-certifierat. Och håller liksom en högre kvalitet än ett vanligt kvartsverk. Så det är ju en väldigt lyxig toolboardspryl att en klocka med superkvartsverk. Och det är väl bara Breitling som har det för sig.
Ja, precis. Men alltså, sen så finns det ju andra modeller som har spunnit vidare på att just termokompensera sina kvartsverk. Men sagt, det är en aspekt när det kommer till liksom för- och nackdelar med kvartsverk, just att de faktiskt är temperaturkänsliga. Och det där är också när man får en hel del frågor om när det kommer till kvartsverk, alltså när folk byter batteri, hur länge håller det här batteriet? För egentligen på ett sätt så tycker man ju att man borde kunna ge dem liksom ett väldigt klart svar på, ja men det kommer hålla exakt så här lång tid. Men det där varierar ganska mycket, både på liksom ålder på det kvartsverket som sitter i klockan, vad det för typ av kvartsverk. Och sen sådana här enkla aspekter just som temperatur.
Mm.
Så ligger ju en kvartsklocka liksom utomhus i snön i en säsong. Alltså batterier går tar slut snabbare då än om man liksom
bara använder det rent generellt. Det kan ju också vara ett sånt där typiskt missförstånd, att man tror att en kvartsklocka är helt okänslig för allting, all yttre påverkan.
Ja, precis. Men
hur du använder klockan på armen kan påverka hur en batteriklocka går.
Ja,
därför att det är fortfarande en kvartskristall som rör sig.
Ja, jo,
det är fortfarande fysik, Ligo.
Mm.
Det är inte så här... En digital klocka.
Jag vill bara att vi skulle få lite mer klarhet i det där.
Ja, men snarare det bara säger det. Man förklarar det mest basala. Det förstår väl alla. Det förstår mina barn. Att en kvartsklocka påverkas i hög grad av saker som temperatur, rörelsemönster, batterikvalitet och hur gammalt verket är. Eller, missar jag något nu? Nej, jag fick med allt, va?
Ja, det mesta vi talar. Tänker. Vi var inne på det tidigare, men favoritkvartsmodeller.
Mm.
Vad har du för några, om du skulle göra en topp 3-lista? Favoritkvartsklockor. Både gammalt och nytt.
Både gammalt och nytt?
Ja.
Oj. Men jag gillar den här Omega Speedmaster digitala.
Mm.
Den tycker jag är schysst.
Mm.
Den tycker jag är riktigt schysst. Jag har faktiskt inte haft möjligheten att lägga vantarna på en sån. De dyker ju inte upp så här superofta. Jag har inte tokletat heller. Men det är en sån klocka som jag har tänkt så här, att när det dyker upp en sån ska slå till. Men sen gillar jag de här gamla, liksom, det som lite slopp brukar kallas för TV-screen-modeller.
Ja.
Med fyrkantiga boetter, lite större från Omega. Det finns ju massa olika storlekar och så. Och där är nog kanske en kombination av att det dels gillar att det är kvarts, men också att jag faktiskt gillar de här gamla Omega-länkarna. Det kan inte komma på någon tillverkare som slår Omega på fingrarna vad gäller era sköna länkar historiskt. 70-talslänkar från Omega tar med fan bland det skönaste man kan ha på armen.
Jag skulle ju faktiskt säga, alltså, och det här är ju för första gången som jag kommer bara säga tre så gamla exempel. Alltså.
Jag var inte klar.
Ja, okej, du är inte klar.
Nej, jag sa ju bara två.
Ja, det är sant. Ja.
Den tredje, det är faktiskt, jag gillar UTC Skydiver och gillar Breitling Aerospace.
Okay.
De är coola. Det finns ju, det är väldigt många modeller från olika tillverkare som finns både i en kvartsversion och i en mekanisk version.
Ja,
Omega Seamaster och så vidare.
Ja,
så.
Men, ja, precis. Framförallt Omega skulle jag säga har en hel del sånt. Både när det kommer till liksom Seamaster Aquaterra, både vanliga klassiska Seamaster, Aquaterran och även Constellation, om inte jag minns helt fel. Och Speedmaster på sätt och vis.
Ja. De är inte så här superimpad av.
Nej, men det behöver inte vara.
Nej, men där kan jag tycka att... Nej, men jag tycker nog UTCS... Sjösandström, UTC Skydiver och Breitling Aerospace är två faktiskt riktigt coola kvartsklockor just nu.
Jag hyllar ju faktiskt både din klassiska Seamaster och Aquaterra när det kommer till kvartsmodellerna, just för att de är... Alltså, det är sådana jäkla arbetshetsar. För de är rätt moderna, som är väldigt välkonstruerade. Men samtidigt är de ju väldigt, väldigt tåliga just i och med att det sitter kvartsverk i dem. Så det är väldigt, väldigt bra prisvärda klockor som kommer hålla väldigt, väldigt länge. Men sen visst så kanske man som... Jag vet inte om du tycker de är identitetslösa eller vad det är liksom egentligen som gör att du inte riktigt köper det. Men...
Nej, men jag kan ibland tänka så här. Jag kan förstå att vissa människor köper dem därför att de är... Det kan ju vara så att man får större nytta av en kvartsklocka än en mekanisk av de skäl som vi har pratat om. Och vill man då fortfarande ha en Aquaterra eller en Seamaster så är det ett utmärkt val att köpa en kvarts. Men för mig som inte vill ha sådana modeller...
Nej.
Så blir ju de modellerna för mig blir naturligt att köra mekaniska.
Ja,
jag känner lite samma sak med Breitling till exempel. Breitling Colt finns ju superkvarts tappning. Och för mig så gillar jag den automatiska mekaniska bättre. Därför att, ja, alltså att en sån klocka som kvarts tillför ingenting. Vilket en aerospace gör eller en skydiver.
Ja, men precis. För där finns det liksom funktioner som...
Exakt. Så att det är ju mer på den nivån.
Ja. Får jag köra nu?
Kör.
Yes. Och jag ska ge två exempel som är rätt, som säkert är rätt väntade om när jag lyssnar på hela avsnittet.
Får jag gissa?
Ja.
Jag dunkar in Rolex Oyster till kvarts.
Ja, precis. Och Patek Philippe Beta 21. Så två 70-80-tals klockor helt enkelt. Som jag tycker är ascoola. Och sen även tidiga generationers Breitling Emergency. De gillar jag. De moderna är coola, men på tok för stora för jag skulle kunna ha använda en.
De är väl uppåt 50, va?
Ja, 51-52 där någonstans. De är rätt häftiga.
Men nu funkar det med gammal emergency.
Ja.
Jag tycker så här, när man läser om emergencies på nätet så är det väldigt mycket spekulationer om allt möjligt kring så här, ja. Det kommer ett SWAT-team om man trycker på larmknappen och dödar alla. Från det till att det kommer inte...
Ja, alltså skulle jag förlåt.
Till att det faktiskt sägs att det kommer inte ett svårt timme att döda alla. Därför att har man en gammal emergency så är det fel radiofrekvens. Att det blir liksom, händer ingenting. Vad är det som gäller?
Ja, jag vet faktiskt inte vad som gäller. Alltså, jag har än så länge inte djupdyker just när det kommer till äldre emergency. Jag har inte varit så nära på att slå till på en än så länge. Men och sen så om jag skulle ha en så är jag väldigt, väldigt, väldigt svårt att tro att jag faktiskt skulle få användning av just den funktionen. Men jag tycker de är balla, liksom. Det är mer det.
Det borde väl nästan ta reda ut en gång, hur det funkar med Breitling Emergency.
Ja, men precis, det tycker jag. Det borde man fråga någon om hur det ligger till med det där. Men det är precis samma sätt som att jag dyker inte så att jag har en dykarklocka. Jag kommer egentligen aldrig använda den till att faktiskt dyka, proffsdyka. Men jag tycker det är balt ändå. Så är det med de flesta.
Du bedömer det som inte särskilt troligt att du kommer bli nedskjuten i din helikopter.
Nej, precis. Nej. Det tror jag inte. Yeah.
Ja, vi går. Då har vi pratat, då har vi orerat rätt friskt här om kvartsklockor.
Ja, precis.
Det är din kort ett tag.
Högt och lågt.
Högt och lågt. Och lite mitt emellan. Ibland med koll och stringens och ibland helt utan koll och stringens.
Precis.
Men jag tänker så här, vi kan väl ta det här, för att rädda det här så kan vi väl köra en liten historisk stund.
Ja.
Berätta för oss om Popswatch.
Nej.
Var inte det?
Men jag kommer att gärna berätta lite om Rågs Oysterkvarts.
Ja, självklart. Yes. Jag säger så här, Viggo. Nu ska vi gå och berätta lite grann om
Rolex Oysterkvarts,
inte Popswatch. Men det är väl roligare att höra om Popswatch, säger jag. För det har pratat så mycket om Oysterkvarts idag.
Tycker du det?
Nej, det tycker jag inte. Nej, kör.
Vi har varit inne lite på det tidigare under avsnittet och sagt, det här var ju Rolex gensvar på kvartskrisen helt enkelt. De kom med den här klockan och det startade helt enkelt. Alltså, Oysterkvartsens fader var ju just 5100 med beta-köttureverket. Och sen så vid 77-78 så kom referens 17000 som var den första Rolex Oysterkvartsmodellen som var tillgänglig för allmänheten. Och där de tidiga modellerna faktiskt inte hade KOSK-certifiering när det kommer till urverken. Så att andra kalibrar där. Men sen så kom de med 50-35 för referens 17000 och sen referens 50-55 för Day-Date-modellerna. Och när det kom till årskvarts, som jag tycker kul med det, att den producerades under en drygt 25-årsperiod. Men det gjordes bara 25 000 klockor. Vilket kan låta ganska mycket, men är väldigt, väldigt, väldigt lite när det kommer till just Rolex historiskt sett. Och även modernt. Så att det är ingen jättevanlig klocka egentligen. Man ser den en del på forumet, det gör man ju, men i det stora hela ser den en rätt ovanlig klocka. Just för att den är lite speciell, just för att folk som köper Rolex generellt sett tenderar inte att köpa kvartsklockor.
Men det är inte så vanligt, säger du?
Ja.
Inte så vanligt, säger du? Hur ofta kommer in folk med Rolex Oysterkvarts på Nyman så vill ha service?
Sällan.
Eller byter. Sällan. Är det sällan som är en i månaden eller en i kvartalet eller två i veckan eller?
Ja, jag vet inte riktigt. Det där kan man säkert, det där kan vi såklart få fram liksom. Nej, men alltså, konkret bara, statistik
jag bara,
på.
Men
om, ja, men precis, om jag skulle göra någon gissning så skulle jag säga att liksom att det är mindre än 1% av alla Rolex-klockor som vi tar emot som är Rolex Oysterkvarts-modeller av olika typer.
Är det så att man samlar, att man genom en Rolex Oysterkvarts har man flera?
Alltså, jag skulle själv kunna tänka mig ha flera stycken.
Ja.
Absolut. Jag vet att det finns folk som är helt liksom innischade. Det finns, alltså, inte minst på forumet. Och det finns en jättekul Instagram-konto som jag kan tipsa om som heter Oysterkvarts, som faktiskt två svenskar har och driver. Så att där är ju några som faktiskt har helt nischat in sig på just
Oysterkvarts. Ja, men de känner man ju igen.
Ja, precis.
De har man ju sett.
Ja. Och sagt, jag tycker det är en kul modell, men vi kan ju gå vidare. Alltså, jag kan ju fortsätta liksom lite det här. Att de gjorde ganska få av den här klockan. De har en ganska karaktäristisk design som man ser från 70-talet.
För att flika in en grej, bara fråga.
Ja, ja.
Visst är det så att Oysterkvartsen finns samma boett som på Oysterkvartsen och samma länk, men med mekaniskt urverk också?
Ja, precis. Det finns referens 1530. Och det är ju också en rätt, alltså, man kan inte säga att den är superovanlig, men den är rätt ovanlig, man ser inte den särskilt ofta.
Men visst finns de också som både Datejust-modell med bara datum och Day-Date-modell?
Ja, det finns de. Och jag har även läst att det har gått ett rykte om att alltså, de slutade ju producera de här runt då 2001. Det fanns även alltså, tvåton- och helguldsmodellerna. De sista som fanns i katalogen och priskatalogen där, det var någonstans runt 2003 om inte jag minns helt fel. Men Rolex, alltså det går ett rykte om att Rolex faktiskt, det här är som allt med Rolex, det är väldigt hemligt och hysch-hysch, att de hade ändå ett, alltså att de hade arbetat fram en andra generation helt enkelt utav de här kvartsverken. Och där ett av de här faktiskt nyarbetade kvartsverken faktiskt var en evighetskalender. Men sagt, det där har ju liksom ingen, det där har ju ingen har, tror jag, har liksom ordentlig konkret fakta på.
Men det här är lite som är med ICA rakapparaten.
Ja, men precis. Ja. Men jag tycker att det låter extremt spännande.
Det kan finnas en låda nere i Genève
med en sån här verk. Med ett, precis, Rolex kvartsverk med evighetskalender.
Grejen är att nu kommer det sitta folk och faktiskt tänka så här, undrar hur de är förpackade och så här.
Ja.
Och liksom
drömmas. Men vadå, jag tror inte jag tänkte.
Ja, men jag vet. Jag vet, jag ser det på dig. Du blir alldeles blank i shit. Ja. vilken stämning det blev här inne för att spekulera om det. Ja. Men det borde rimligt. Jag tycker att det låter rimligt att det finns en låda med sådana verk.
Ja, men alltså, jag tycker framförallt att det låter rimligt att Rolex faktiskt arbetade på en nästa generations svärsverk. Det är liksom ingen tvekan att de säkert satt gjorde det.
Men vi vet inte om det finns en låda med sådana här verk.
Nej, det vet vi inte. Och vi vet inte om det faktiskt är en Neville's kalender som ligger där. Men jag tror tveklöst att det är så att det finns en jag tror att det finns Rolex-verk som inte är, alltså som är som efterkommande generation av 5035 och 5055 sakerna.
Ja, en sak som jag är helt säker på det är om det finns en låda med de här verken så står den lådan bredvid lådan med vita GMTs.
Aha, okej. Okay. Snyggt.
Billig poäng, jag tar tillbaks.
Ja, verkligen, ja. Jättebillig poäng.
Men ganska bra.
Ja, det tycker jag.
Ja, Viggo. Mitt batteri är slut nu.
Wow.
Där satt den, va?
Ja, där satt den. Fan fint.
Jag tycker vi ska runda av det här och tacka så mycket till alla som har lyssnat. Tacka varandra. Tack, Viggo.
Tack, Denke.
Tack, Henrik.
Yes.
Yes. Och ja, jag tycker vi ska tacka hela den schweiziska klockindustrin för att ha gett oss så mycket olika saker att prata om i den här podden.
Det är helt otroligt. Ja. Att man kan gräva så djupt.
Vi säger väl helt enkelt på återhörande.
Det gör vi.